Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Och säger välkomna till Filip och Fredriks podcast inspelad under den speciella förutsättningen som är Filmhuset Loge. Det händer mycket här. Det är två saker jag skulle kunna grunda det här avsnittet i som har hänt.
Jag bara säga en sak innan. Först så tänkte jag så här. Ja, jag tänkte så här, jag är imponerad av oss två ändå. Vi trummar på. Framförallt tack vare dig på många sätt att det finns en liksom, du har liksom ett, i ditt DNA så är då pliktskyldighet en ganska stor del, vilket gör att vi aldrig skulle egentligen så här ställa in podden bara för att vi har mycket annat att göra. Och då tänker jag, vad bra vi är, även mot mig själv. Men så jag berättade det va, när Jonas Åkerlund berättade för mig att han gjorde ju den här Lords of Chaos, den här filmen om death metal-morden i
Norge förstås. Ja.
Gillade den filmen som fan ska sägas.
Men är det intressant med dödsmetall och mord och Norge, att det är liksom nästan, det är nästan starkare i Norges liksom bild utomlands, är liksom olja, idrottsframgångar, metalmord har satt sig ordentligt som topp tre, det man tänker på när man tänker på Norge. Och det är otroligt vad det har satt sig.
Det är rätt spektakulärt att elda ner kyrkor. Det händer ju inte var dag och framförallt inte överallt, tror jag. Det känns ju som innan det där så har liksom rock, den där typen av liksom heavy metal åtminstone, det kändes ju bara som att det var liksom en fasad. De ville att vi skulle känna att de var farliga när Blackie Lawless käkade liksom en råtta. Men det var ju buskis, det var ju Stefan och Christer egentligen. Ja. Sen kom norrmännen liksom.
Jag älskar ju också uttalet Stefan och Christer. Det är helt nytt att någon uttalar det så. Stefan och Christer.
Ja, någon ska väl göra det också. Ja. Ja, men då berättade, och jag tror Jonas hade spelat in den här filmen i Rumänien eller någonting. Men det tillhör ju också poddens DNA att liksom Jonas Åklunds namn ska dyka upp var
tionde avsnitt. Alltså,
var tionde avsnitt. Vem minns inte när jag berättade att han påstod att alla Planet Earth serier är liksom inspelade i en studio i Santa Monica.
Det bara och bara liksom är liksom digitalt fixad. Ja.
After Effects i alltihopa. Det var många som blev upprörda av det.
Ja, men han är någon slags gateway till en annan värld för dig framförallt och mig och lyssnarna då via dig. Så det är bra.
Jag är jävligt ledsen. Ja, han bjöd mig på en Scorpions-konsert. Ja, om det var idag det skulle ha varit eller inte. Men han ville att ja, men häng på, träffa bandet och så vidare. Han känner ju alla. Och det hade kunnat varit kul. Men han berättade att han spelade in den här filmen. För det första tror jag 17 dagar, en lång film. Revan av den på, det kan han säga till Kubrick.
Eller Ruben, estate. Det kan man säga till Ruben.
Ja, men då berättade han också att han, när han var där nere så var det så här: aj fan, jag ska ju göra en Metallica-video imorgon. Det har jag glömt bort.
Dubbelbokningarnas dubbelbokning.
Ja, men eller om det var några dagar framför, fan nästa vecka kanske, då ska ju jag här nere. Och då filmar de på någon flygplats. Då snackade han med rumänerna där nere och kollade om han kunde få ytterligare en landningsbana. Mm. Då sa de, ja, det kan du väl få. Så parallellt spelade han in filmen och Metallica-videon parallellt. Sprang mellan landningsbanorna.
Men det måste ju vara en...
Är det det otroligt, ja, men det
måste...
coolt?
En av fördelarna med att filma i typ Rumänien måste ju vara att, kan jag få en extra landningsbana, tack? Jajamensan, filmar du i Los Angeles eller till och med i Stockholm? Det går ju inte.
Ja, men det säger också någonting om hans status att James Hetfield går med på det här.
Ja, absolut. Men det säger också mycket om Rumänien också. Jag menar, tänk att gå in i det här liksom flygtornet på Arlanda. Jag vet att det här, vi har inte gjort upp med det här innan, men jag, kan vi lösgöra en landningsbana till mig? Du vet, de skulle inte ens svara på frågan. Det är så jävla otänkbart.
Nej, men det jag märker med det, om jag pratar om någonting annat, nu spelar vi in en podd, men när du sitter och, vilket också en del av tror jag programmet, framgång är ju din naturligtvis en noggrannhet, men ibland är det helt sjukt hur svårt du har att multitaska. Mm. Det har det, och mycket annat har blivit värre med mig med åren. Så måste jag säga, det har blivit otroligt mycket sämre med dig också. Du kan ju inte lyssna till en annan idé eller någonting annat överhuvudtaget när du är mitt inne i någonting. Det är ju, så är det.
Kanske är det så, det är väl kanske en brist man har. Men samtidigt, jag tycker ändå när jag är här att man kan snappa upp saker för den här miljön.
Ja, men jag säger podden, ja. Men om du står och det är så här, eller om jag drar iväg en idé, och vissa idéer är dåliga, andra kan vara bra, men det är liksom helt omöjligt att nå fram till det.
Ja, men det, tidigare idag, mina föräldrar var här på inspelning, och så inför en banning då, så står någon person och sprayar mitt hår, en annan person står och rättar till min slips, en tredje person sminkar mig, en fjärde person sätter myggan på mig, så jag, det är som ett Formel 1-däckbyte på mig som människa. Ja. Precis då kommer, medan de här fyra människorna gör det de ska för att jag ska kunna visas upp i tv, så kommer min mamma fram som har varit och tittat på en banning och vill berätta någonting om någon hund eller vad det nu är. Och jag inser när hon går därifrån, jag har stått nickat mot henne i 2 minuter nu. Jag vet inte ett ord av vad hon har sagt, men jag har ändå framstått.
Men den
robot.
Inställningen har du haft i din mamma i många år, att du sa det är alltid korta samtal med henne. Det har du ju faktiskt sagt.
Jo, men 2 minuter, ja absolut. Men jag har åtminstone tagit in det. Det var någonting med detta som var lite uppjagande för mig, omskakande. Okej, nu...
Men när man tänker, du och Jonas Åkerlund, ni är ju varandras motsatsen då.
Ja.
Ja, jävlar, jag ska göra en Metallica-video nästa vecka. Mitt under...
Nej, jag hade inte dubbelbokat mig på det sättet.
Nej, men om du hade kommit på det så hade du också insett att det här går. Går det ju inte. Men alltså, du hade sagt, jaha, hur bokar jag av det där? Mm. Så säger han bara, jaha, hur löser jag det?
Ge mig en extra landningsbana. Nej, men det har jag nog inte i mig. För jag tänker att den
han slutar aldrig bjuda på bra stories.
Nej, det är jättefint. Och bilden av att han springer mellan landningsbanorna är otroligt.
Det hör till, varje gång vi pratar om Jonas Åklund, så hör det till att du ska berätta om när han, vad han ville att något skulle,
ja, men
dofta.
Vad fan? Det kan ju inte, absolut, men det kan ju inte bli så att varje gång vi nämner honom så måste vi berätta en greatest hit som alla. Okej.
Okay.
Han gav ut ett doftljus som doftade wet ditch. Alltså ett blött dike då man ligger, man vaknar, man minns ingenting. Brallan ner vid knäna, man har ont i röven och så luktar det lera. Så lite diesel, fotogen, så ska ett doftljus dofta. Det tycker jag också är härligt att han har i sig. Så han är mycket rörligare i huvudet än vad jag är. Får jag bara säga då, det som är bra med filmhuset är ju att det är hektiska dagar. Men man nås av intryck ändå som gör någonting med en. För att det är liksom mycket folk i omlopp och så vidare. Det som hände då tidigare idag var att parlamentet var här och spelade in ett program. Vi spelar ju ofta in, jag tror vi spelar in 26 program nu på några dagar. De spelar in ett program i varannan vecka kanske eller någonting. Och det är skillnad, det behöver man inte lägga någon värdering i alls.
Jag såg att det är en stor, det sitter en rolig, det jag noterar att det är mycket schysstare så att säga fikabord,
ja,
hos parlamentet.
Ja, men vi har ju, ja, men vi behöver inte så mycket. Vi har liksom lite kexchoklad,
ah,
vi har liksom.
Vet du vad också, det gör ändå att i mig man skulle kunna tänka, aha, gud vad överdrivet. Samtidigt känner jag, oj, är vårt bolag så snålt? Det finns uppenbarligen mycket generösare bolag.
Det finns det en skål.
Det måste man kunna säga.
En skål på vårt fikabord består av 4 liksom lite Prince Charles finger tjocka torra morötter som har legat där nu alla inspelningar. Det är ingen som rör de här morötterna, men någon som ställer fram.
Men är det våra kollegor, är det liksom våra delägarkompisar som liksom säger till att det ska vara det här erbarmliga utbudet på våra inspelningar?
Eller så är det vi behåller en känsla av gata fortfarande, att vi liksom inte tappar fotfästet.
Fy fan vad det vore lätt att göra det.
Men Prince Charles finger morötterna har liksom legat orörda, men någon packar varje dag upp dem förhoppningsfullt och tänker att idag är dagen när någon går fram till de Prince Charles finger tjocka morötterna och äter upp dem.
Får jag bara säga innan du säger det i den parlamentet att jag såg när jag gick förbi då i korridoren, såg det dignande buffén. Mm. Att de har då en stor printad bild på komikern Ankan Johansson.
Mm.
Som man ju verkligen gillar. Han har varit med Alla mot alla. Men då har de då skrivit en de har tagit något citat från honom antar jag. som då står, det är liksom det är bilden så att säga tryferas med detta. Mm. Den ringar liksom in TV4 craziness, tycker jag, ja, på ett väldigt bra sätt. Vi har pratat om Masked Singer, att folk på allvar tycker det är crazy. De som jobbar där tycker det är crazy att de har det i tablån, trots att det är världens största tv-format. De som jobbar med det tycker att det är helt sjukt.
Det är det sjukaste som har hänt. Ja. Det är psykedeliskt.
Jag såg, jag råkade även se då när jag var, har varit hemma nu, så slog jag på tvn i fredags och då var det Idol. Mm. Då skickade jag till dig, tror jag, 3 stycken bilder när jag hade tagit bild av tvn.
Ja, det gjorde du verkligen. Vet du vad du är? Du är inte så bra på att ta bilder på din tv. Du slarvar mycket. Jag brukar försöka framea min bild ungefär som tvn är framead, så att det blir en vilsam upplevelse. Man ser framför sig hur du liksom fladdrar upp med telefonen och bilderna som kommer är väldigt, väldigt...
Ja, men du såg ändå vad det var för...
Jag anade att Per Lernström bar en peruk.
Ja, 3 olika peruker i 70-talstema. Ja, och det är klart man känner, jag vill ta livet av mig någonstans. Men jag får ju då försöka säga att så ser det väl ut. Det ser väl ut på det här sättet. Men bilden på Ankan Johansson med texten ligger helt i linje med allt det här vi just har avhandlat.
Det här blir jag nyfiken på, jag har inte sett det.
Ja, meningen är, jag älskar frukt.
Okay,
så... Och du vet, då tänker de, men det kan man väl inte bara skriva till en bild? Vad absurt! Ja. Förstår du vad jag menar? Det är verkligen så här, jag älskar frukt. Nej, det är inget, det är någon som frågar på TV4, bara... Men vad betyder det där? Nej, det betyder inget! Det är det som är sjukt, det betyder inget.
Nej.
Det är bara en sägning. Ja. Jag vet. Och så här går den människan iväg. Exekutiv producenten på TV4. Jag orkar inte.
Nej, vet du vad? De säger jag orkar inte. Men vet du vad de framförallt gör? De tar en bild på sig själva bredvid den där bilden. Och så skriver de på Instagram. Vet du vad de skriver då?
Du är
på rätt spår.
Ja, det är någonting så här. Mitt jobb typ. Eller en vanlig dag på jobbet.
Exakt så. En vanlig dag på jobbet. Så här crazy har vi det. En vanlig dag på jobbet. Men får jag bara säga då, det är en aspekt av parlamentet. En annan aspekt,
var det en bra observation?
Det tycker jag var jättebra. Och en annan aspekt av parlamentet, det är ju då också att de tycker själva att det här är världens kanske viktigaste, bästa tv-program. Och detta genom...
Ja, fast just nu tror jag nog att Christoffer Appelqvist tycker att han gör världens viktigaste
tv-program. I svenska nyheter, kanske. Jo, ja, absolut. Men det vi fick...
På grund av att då alltså Erdogan har reagerat.
Ja, såklart. Ja, men det mår de inte dåligt av när Kina gav sig på Röndal och så vidare. När han
sanningen är att båda programmen är lika jävla värdelösa. Jag är på det humöret.
Ja, jag märker. Men då fick vi höra nämligen, det kom ett dekret från parlamentet-gänget som gick ut på att när våra deltagare i parlamentet då, när de närmar sig studion, de 20 minuter som föregår deras inträde i den heliga parlamentsstudion, då får de absolut inte bli störda. Så om ni har publik till Alla mot alla, så gå förbi platsen där Robert Gustafsson, Anders Jansson och sådana väntar på att få gå in i studion. Då får de, människorna i publiken får absolut inte prata med Anders Jansson eller Robert Gustafsson. De får inte bli störda när de koncentrerar sig och förbereder sig på det stora de alldeles strax ska utföra, nämligen sin parlamentet medverkan. Så säg åt...
Hur nådde det dig?
Detta nådde mig via den projektledaren hos oss som blev ombedd då att ta hand om det här. Gå bort till er publik nu och säg till er publik att när ni går förbi Robert och Anders, då får ni knappt titta på dem. Ni får absolut inte störa dem, för de förbereder sig på att vara med i parlamentet.
Men då ska man ju bara svära, men vadå parlamentet?
Det... Alltså, jag vill säga direkt, jag tror inte att Robert Gustafsson och Anders Jansson vet om det här. Det här är någon överbeskyddad projektledare.
Nej, det tror inte jag heller.
Att jag tror inte att de skulle bli vansinniga om en människa i publiken. För menar, man ska också veta att människor som går på publik till tv-program, de hjälper ju de här programmen att existera överhuvudtaget. Annars blir det ju ingen god stämning i studion. Så man borde ju vara väldigt trevlig mot människor som är med i tv. Men på parlamentet säger det så här, ja, framförallt får ju våra stjärnor absolut inte störas, för då kan konstverket gå i stöpet.
Och jag vill också, för protokollets skull, de som sitter där och drar skämten i parlamentet, det är liksom inte riktigt de som gör programmet så jävla dåligt egentligen. Så är det ju, utan det är ju liksom fantasilösheten, liksom den allmänna liksom mellanmjölken, för att sno ett ord från Jonas Gardell då. Det är någonting att det finns ingen vilja att göra någonting annorlunda, för vi har det ju redan så crazy på jobbet.
Kanske är det så.
Det är det som är väldigt olyckligt. Jag vet ju båda två att liksom, att titta på svenska nyheter är ju för det mesta cringe. Tyvärr, jag måste säga det. Jag törs förklara krig mot den svenska ståuppscenen. Vad har de? 27 författare eller någonting i den stilen.
Kanske, det är en rejäl stab bara.
Men det som skedde när då Jesper Rönndahl, som inte är med dem längre, när han gjorde något inslag, eller det var någon reporter som gjorde ett inslag, vilket då resulterade i att kineserna, det var väl de här kineserna som låg vid något vandrarhem och hävdade att de blivit utslängda eller någonting. Var det inte något sånt?
Ja, precis. Ja, ja, så var det.
Det som skedde då var ju att Kina reagerade verkligen starkt på det här, och någon jävla, du vet, ambassadör, eller att Kinas ambassadör kallade upp någon människa, någon politiker dit. Ja. Så det skedde, och sen sker det här igen.
Och det som har skett är att svenska nyheter har då skämtat om Erdogan på något sätt, och då har då ja, men inte vet jag, eller var det, var
ja, det
eller
handlade var det... om att Erdogan var liksom typ någon så här tjock och ful och ligger och pruttar på havets botten. Det var liksom inte så bra kanske heller, om man ska vara ärlig. Men det var väl ett sätt, ibland det räcker vi bara, nu ska vi förlöjliga den här diktatorn. Och då kanske man
ska det var inte Orbán, jag blandar alltid ihop Erdogan och
Nej,
Orbán.
Nej, det var det inte, utan det var Erdogan. Ja. Och i veckan så träffade ju Magdalena Andersson då Erdogan, för att liksom försöka säga till honom då att snälla, kan du inte släppa igenom vår NATO-ansökan?
Ja.
Det är något kul i det där, för man tänker att Sverige ändå tänkte, det var lite så här, känns som att Biden kommer prata med Erdogan. Eller så här, det är klart att Erdogan släpper igenom Sverige. När det där nu skedde med Erdogan och svenska nyheter, det som är olyckligt då, och det som gav mig lite ångest, var just känslan av att de som jobbar med svenska nyheter just nu upplever en helt felaktig känsla av att deras program är relevant och edgy. Förstår du?
Ja, men
jag gick liksom säkert 10 minuter när jag skulle promenera i studion och var liksom, verkligen eldade upp mig själv och tänkte, herregud, så vill jag springa in på den där redaktionen och säga, ni är inte dugg relevanta.
Ja, det intressanta blir också när människor, jag är kluven också, för när människorna som gör Parlamentet tror att de gör världens bästa tv-program, därför får inte Robert och Anders under några som helst omständigheter störas, då kan jag ju då på ett sätt, så vill jag ju tycka, vad fint att de efter 25 säsonger fortfarande har den här glöden och tycker att de gör ett väldigt bra program, men det är också världsfrånvänt i att tycka att de här 20 viktiga minuterna av uppladdning, att det är som inför liksom en avfärd till Mars eller någonting som NASA ska förbereda, och det allting måste sitta in i minsta detalj, den världsfrånvändheten blir ju också komisk.
Ja, men visst, jag försöker exakt vad du menar, för problemet, eller vi har ju också sett Anders Jansson sitta och snacka med publiken liksom sekunderna innan han går in och kör alla mot alla.
Han älskar ju det, han trivs ju med det.
Ja, han är ju en riktigt social människa, och kanske som allra bäst i den där mer improviserade formen, men det vill de ju inte ha. Men det är inte det. Jag gillar väl också att man tanken på att Parlamentet, redaktionen fortfarande har ork, och att liksom
glöden,
att Anders S. Nilsson kan inspirera dem till att göra nya säsonger. Så är det. Men det är också naturligtvis någonting väldigt mörkt i att liksom att behandla publiken på det sättet. Det är svårt att ta in. Det är ju skillnad om det är Brad Pitt som hade suttit där, och om någon säger, ni får inte gå fram till honom. Det hade inte varit jobbigt för min del. Då hade jag sagt, nej, jag förstår det.
Ja, men det här är en svepande anklagelse. Men det är någonting med TV4-produktion. Alltså så här, det låter, jag förstår det, som att vi är på Kanal 5 och är det någon jävla skillnad. Eller är det kanske inte. Men TV4 har en slags så här glamour och liksom uppa framför människor kultur. TV4s matsal där alla kändisarna finns och sådär. Jag var med i Paulas program för 3-4 månader sedan kanske. Och det här, jag vet inte,
du är med i många tv-program.
Ja, men det har du konstaterat.
Var det här som spelas in på någon pir?
Nej, det här var i TV4-huset.
Men du var väl också med i det som spelades in i en pir, väl? Det är något när ni satt på...
Nej, jag tror inte jag suttit på någon pir i TV4. Helt, ja,
men skulle göra, vi hade ju med något i Alla mot alla som var något cringe-ögonblick när programmet skulle avslutas på något
vis. Ja, till det ropa klassfoto så hoppar hon i knän på... Ja. Men det var inte på en pir, det var i TV4-huset, jag svär.
Det var det här som spelades in som en skeppsbro.
Ja, ja, okay, jag svär, ja, att det känns, ja, kanske är möjligtvis att dekoren ser ut som en pir, men jag vet inte om de är på en pir eller inte. Ja.
Men det vet du vad känslan, vet du vad de gillar på TV4? De gillar ju pirer, så är det. De gillar ju också det som är, det är liksom sån sjukdom det här i liksom sjungprogram på något sätt, va? Eller där kända artister ska samlas. De har väl det här Benjamin-programmet, va?
Ja, men det här har vi fått konstaterat i 100 år att det har gått inflation i den typen av.
Jo, men att nu i morse...
Pir-observationen är mycket intressantare. Att de gillar pirer, det har man ju inte hört tidigare.
Jo, men det jag skulle säga bara att jag såg ändå idag, jag visste inte vad jag skulle ta mig till så här, bröderna Sia ska nu bjuda folk till Italien.
Ja, men det har gör de verkligen.
Ja, men jag menar så, och jag, då tänker ibland tänker man att folk, vi tittar på andra länder så sitter vi och tänker, gud vad sjuka de är där. Vi gillar ju att säga danskarnas tv är parodisk och att den är så sexistisk och så vidare. Och tyskarnas tv, det är som 80-tal och så vidare. Vad fan, ska vi vända skrattspegeln mot oss själva? Vad är det som händer här ändå med dessa kända med det, vi lagar mat och sjunger.
Bilden av att man åker till Japan, ligger på ett hotellrum, sappar runt på kanalerna som Bill Murray gör i Lost in Translation, och så är det bara konstiga jävla gameshows. Fan vad tokig japansk tv. Man kan också vända på det. En japan åker till Sverige, ligger på Sheraton och sappar runt mellan TV4 och SVT och allt vad det är. Det enda de ser är kändisar i lummiga miljöer, kanske på pirar under stundom då i TV4.
Eller på bryggor.
Och så sitter de där och pratar om trauman och så pratar de om glädjeämnen.
Och grejer. Ja.
Nej, visst, du har rätt i det. Så vi är mer Japan-TV än vad vi tror i det här.
Det fanns inte då TV-format som handlade om att vara med i... Jag var med i en japansk...
Jag överlevde en japansk gameshow. Ja, precis. Det var väl något sätt.
Jag överlevde ett pir-program med Oscar Zia i Sverige.
Ja, verkligen. Ja, I can see
it. Det är ditt format. Ska pitcha det,
ja, men det var någonting. Jag var då med i detta program som har en dekor som antyder pir, men som inspelas in i TV4. Och då kom jag dit sent. Och i receptionen så möts jag då av en av de stammisarna som alltid går på våra inspelningar. Mia heter hon, och hon går på alla våra program och sitter alltid på första raden. Och
Mia jävla, Tyn
är Mia, precis, så jävla trevlig och
underbar människa. Ja.
Och då sitter hon där och så säger hon bara,
hon är så här, man blev ändå lite, det är tecken på vilken narcissist man är, men så här, hon gillar ju oss, tror jag. Hon brukar ju säga det och gör små, ritar saker till oss och så jävla vänlig. Sen bara inser man att när hon kommer fram till dig och mig en gång, ja, ni är verkligen nummer två efter Per Andersson. Ja. Tittar ju både du och jag tittar på varandra ändå. Besvikna.
Ja,
så är det ju.
Det, är så här, det räcker inte att hon har varit på 400 alla mot alla inspelningar. Att hon gillar Per Andersson mer gör att hon faller lite. Så är det.
Ja, men det är så sjukt att man blir lite så här lite, ja, man blir också lite knästött. Man börjar tänka, jag tror att direkt när hoppar in i bilen och åker därifrån börjar du och jag snacka, vad är det han har?
Varför är Per Andersson så jävla bra?
Hon är tatuerat in hans namn, tror jag.
Ja, jag vet, det är jätteimponerande. Men då dyker upp, de ska vara med och det möter med folk i reception. Nu ska vi gå in här och vara med i Tilde-programmet som ser ut som att utspelar sig på pir. Och då ser jag Mia sitter och vinkar. Hej, jag hörde att du ska vara med här. Jag tänkte, kan man komma och sitta publiken här också. Och jag säger, ja, det är väl inget problem, det är klart att få göra det. Säger då TV4-människorna. Är hon föranmäld? Nej, men hon kan väl bara komma in som en gäst, säger jag. Det är väl inget problem. Du vet, det kommer in så mycket konstigt folk här från Finland, Sverige.
Nej, sluta nu. Sluta.
Så det finns regler för sånt här. Vi kan tyvärr inte släppa in henne. Och, jag nu så här efter att tänka, då borde jag sagt, ja, men då går jag härifrån. Det är sådana som hon som gör att sådana här program kan göras.
Det är klart. Ja,
men nej, det finns regler för det här. Hon kan tyvärr inte komma in. Och jag vill ju säga, hade jag dykt upp här med Alex Schulman exempelvis, då hade ni ju släppt in honom. Hon är ju min, vet. Och det är så här, TV4 är den enda kanalen där den typen av beteende sker. Jag vet fan alltså, det är så jävla underligt. Publik är liksom bara någon slags commodity för dem. Det är liksom bara något nödvändigt ont som man kan ägna sig åt sina fina stjärnor.
Jag kan förstå en viss typ av så här stolthet över att man jobbar någonstans som skapar någon slags också belåten stämning bland anställda. Någon som skapar någon slags... Du vet, vi är med om, vi här gör något viktigt. Man kan ju förstå, nu tror jag att Elon Musk blir en värdelös chef, kan jag tänka mig. Men jag kan förstå om de, där man jobbar på Tesla, så kan jag tänka att man ändå känner så här, vi är lite bättre än de andra, för vi förändrar världen.
Ja, men det är som det klassiska när då Steve Jobs försökte få någon gubbe som jobbade på Coca-Cola kom och jobba för Apple istället på 80-talet. Och han sa, men jag vet inte, Apple känns skakigt. Och jag menar, Coca-Cola, det är inget dåligt jobb att vara chef för det. Och då sa bara Steve Jobs då, enligt legenden, vill du fortsätta att sälja liksom sockrat vatten eller vill du förändra världen? Och det ska du ha fått när Coca-Cola-chefen att inse, vad håller jag på med? Det är klart att vi förändrar världen. Och så går jag till Apple istället. Och resten är, som man brukar säga, historien.
Vill du göra pir-tv eller elektriska bilar?
Vill du göra tv som ser ut att utspela sig på pirer? Eller vill du sälja elektriska bilar? Vi är även denna vecka sponsrade av DPJ Workspace, som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De gamla gemet är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, va? Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag. Av ditt kontor. och det skickas då till din mail och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av HelloFresh, och om man inte har stött på HelloFresh tidigare och vet vad de gör så levererar HelloFresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma så kan ju faktiskt HelloFresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vardag som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, P-O-D-F-F, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till HelloFresh. Vi är en vecka sponsrade av Unibet och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as, men
ibland
alla
är du platt är tycker jag. Jag vet inte vad du baserar det
jag
där på.
Jag vet detta, men här kommer jag att följa matchen med intresse och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är inte lika golvade.
Matchoddsen då vad det gäller derbyt så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända, så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom... Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Jag kan ändå köpa det där. Känslan av utvaldhet och kanske känslan av en liksom en motvind som snart blir en medvind och att alla andra människor är dumma i huvudet. Jag kan verkligen
när man jobbar på Apple på 80-talet eller 90-talet.
Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är en jävla, jag tror aldrig jag har riktigt varit med om det.
Nej.
Jag tycker snarare när du och jag börjar jobba ihop, om man ska vara riktigt, att man då kände, men vi och då inte vet om jag hårdrar
nu jävlar. Ja, verkligen. Ja, men verkligen nu jävlar. Ja.
Men att då jobba på TV4 är ju liksom motsatsen till att man liksom, nu jävlar ska ni få se.
En lite långsökt parallell till detta som jag också tänkte prata om idag, som slog mig med häpnad, och det är liksom, det är ett annat medialt fenomen om andra personer, men det bottnar i samma känsla av liksom förmätenhet, kanske har varit med länge och lite, vi är bättre än alla andra, vi har tappat lite kontakt med verkligheten möjligen. Det är nämligen så att filmaren Lasse Hallström har nu då gjort en filmatisering.
Jag såg att du var ute och vevade kring detta.
Jag vevade så smått kring detta. Men jag sitter då på ett...
Samtidigt som du vill att Filminstitutet ska finansiera vår nya film.
Ja, men jag har ingen aning om Filminstitutet har haft med det här att göra eller inte. Jag har ingen aning.
Jaha, tänkte jag.
Okay. Har Fredrik skjutit våra chanser?
På samma sätt när du har ju tidigare varit ute och vevat och har liksom fått bolaget att förlora produktionen för miljontals kronor.
Det är inte säkert att TV4 älskar det här inslaget i podden heller. Men så får det väl vara bara.
Sant, jag har ingen självinsikt alls. Okay.
Jag sitter på hotell där jag har tagit in en natt för att min dotter är halslös. Jag kan inte riktigt smittas av henne. Det vore väldigt illa för hela produktionen, så jag måste då ta in på hotell.
Hur känns det att ta in själv i, liksom på hotell i stan? Men folk vet ju att du bor i Stockholm. Det är något ändå, eller det är något alltid, ja, hallå, det är något märkligt i det.
Ja, men jag finner mig själv att det har hänt när familjen hade covid och jag gjorde en annan inspelning, så också för att hålla mig borta, inte bli smittad och inte förstöra produktionen. Så
ja.
Man överursäktar när man checkar in, ja, det är halsluss hemma. Det är inte så att man bara checkar in och så är det bra med det, utan det är verkligen, ja, det är renovering hemma. Min dotter har halsluss. Du vet hur smittsamt det är. Det är inte klokt vad smittsamt det är. Ja. Man måste liksom ursäkta sig lite grann.
Det finns inte någon Larry David. För att Larry David har gjort något avsnitt. Hela serien handlar väl om något.
Men jag tror att det handlar om att de bjuds till New York, han och hans manager, och sen när de checkar ut så har då Larry David $9 extra på sin nota, och då säger hans manager, that's for porn. That HBO can pay for the porn, för de har haft möte med HBO. Och då outar han Larry David i receptionen då, för att det han har lagt $9 på är då betalporr helt enkelt. Så det, sånt kan ju också hända givetvis. Men det kanske mer tillhör liksom en tid för 15 år sedan, vad vet jag. Men sen är det morgon, jag sitter i hotellfrukosten som inte ingår, noterar jag hotellpriset, vilket känns snålt, men det är väl nya tider nu. Då bläddrar jag i tidningen DI Weekend, som är då Dagens Industris fredagsbilaga.
Du är ändå lite glad, du är lite glad över det, va, kan jag tänka mig, när du ser den fram. Det är väldigt ren, men du vet att du har liksom en sida, eller om det numera är två sidor, Gravall framför dig, eller hur?
Jan Gravall kurerar då, han skriver recensioner och alltihop. Absolut, det finns det.
Och det kan vara någon kulturpersonlighet som ändå liksom på något sätt väcker något slags intresse hos dig, som har en koppling till finansvärlden och på så sätt, ja, motiveras personens då medverkan.
Vanliga morgnar hemma så är det alltid det man sitter och gömmer sig bakom, men den här, bor man på hotell, då känner man sig lite mer som en affärsman också på något abstrakt sätt när man bläddrar i DI.
Ja, det är ett stort glad färskpressad juice,
ja,
och det är
verkligen. Och är gröran och alltihop. Och så sitter jag där. Och då är det då ett stort porträtt på Lena Olin och dottern Tora Hallström. Med anledning av att deras då, släkting, det vill säga Lena Olins man och Toras pappa Lasse Hallström, har gjort en stor dyr film, eller om det är serie, om konstnären Hilma af Klint. Och detta är ju då någonting som ska streamas, tror jag. Jag tror inte den går upp på bio. Så pass medvetna är de nog ändå om marknadskrafterna. Att Hilma af Klint drar inte liksom hundratusentals människor.
Nej, fast det var lite så att grejen är ändå så här. Jag tänkte på det här, lite på håll, suttit och skratta åt detta. Det är väl klart, det är väl inget fel på Hilma af Klint. Men det är ungefär som att Stockholm kan bara ta in en liksom konstnär i taget.
Ja, men det hade väl också varit märkligt om det hade kommit ut 7 biopics om olika konstnärer i Sverige samtidigt.
Nej, men jag menar att de tar det så långt så att, ja, alltså hon har ju blivit IKEA, så att säga. Hon är väl redan IKEA-posters också. Och så ska alla tycka, ja, men då, och då kan man väl säga att det är väl kul att folk tar sig till Moderna Museet för att se Hilma af Klint. Kanske ser de några av liksom, du vet, Paul McCartys installationer samtidigt.
Men kan du berätta för mig, jag som inte vet någonting om Hilma af Klint mer än att hon är död, vilket vi ska återkomma till. Men
det var väl väldigt grafiskt och så vidare, och vackert. Men det känns väl ganska mycket som nu, alltså du vet, jag skjuter så fritt nu. Men känslan är väl att det ser ut som det är liksom en mönster. Ernst Billgren suckade tungt under inspelningarna av Alla mot alla. Då sa han, ja, hon är inte ens konstnär, sa han bara och ryckte på axeln.
Okay, ja, men
och det gillar jag. Jag gillar den inställningen som fan.
Ja, men jag kan inte se en enda tavla av Hilma af Klint framför mig. Så jag tänker,
nej, men alla ser likadana, ja, ut. Alla
och
ser
det,
likadana
åter, ut. Det kan bli en bra film av detta ändå. Det vill jag verkligen. Jag har ingen aning om detta.
Ja, men jag har ingen aning om hur mycket hon knarkade, så att säga. Det är det som avgör om det blir en bra,
ja,
film.
Ja, det finns inget
inte, men
jättesug kanske i folkdjupet efter en dyr Hilma af Klint-filmatisering. Jag vet inte. Men då skriver i alla fall, det är Weekend skriver då i ingressen om detta. Då står det så här. Konstnären Hilma af Klint har blivit ett globalt fenomen nära 80 år efter sin död. Nu kommer filmen om hennes liv med mor och dotter Lena Olin och Tora Hallström i huvudrollerna i regi av Lasse Hallström. Till sin hjälp för att tolka konstnärens liv vände sig familjen till en oväntad källa, ett medium. Och det är liksom, det är då ingressen.
Oj,
i ingressen.
Va?
Detta är,
det är starkt.
Detta är det viktigaste, ja, i hela artikeln. Det ligger ju i ingressen. Så börjar artikeln. Så säljs man in i detta. Denna produktion, vad kan den kosta, 60-70 miljoner, hänger alltså på att de har haft kontakt med ett medium som då har låtit dem kommunicera med Hilma af Klint. Och det fortsätter så här inne i artikeln då, står det så här. Då är det Lena Olin som uttalar sig. Lasse är alltid passionerad, men jag tror aldrig att jag sett honom gå in för ett projekt som, så som han har gjort med Hilma. Han kan liksom inte släppa det.
Då vill man att han ska säga, till skillnad från exempelvis sidorhusreglerna som han sket fullständigt i.
Verkligen. Så fortsätter hon, ja, då. Lasse känner en kontakt med Hilma och har frågat om hon vill att han ska göra filmen. Och det vill hon, säger Lena Olin. Och det är någonting med det här som är liksom, detta är,
det både piggar ju upp.
Ja, men, ja, men det är så här, det här är ju liksom då en av de förmodligen dyraste filmerna som görs i Sverige i år. Som då, de säljer in med, och detta säger mycket om svensk film, det säger mycket om svensk filmjournalistik, att detta står oemotsagt. Att inte journalisten säger då, är ni galna att ni försöker kränga den här filmen med att Lasse Hallström har pratat med den här kvinnan som har varit död i 80 år. Detta är ju Det är alltså så här, ni kan inte sitta.
Jo, men det är också härligt.
Ja, men det är bara vansinne. Varför är detta härligt?
Jo, men det är roligare, men det är roligare med en tok.
Ja, men det är roligare än en pir, absolut. Men det är någonting i det här. Jag tror att Lasse Hallström och
Det är roligare än liksom Hilma af Klint-utställning, så är det ju.
Jo, men det är fortfarande så här, det här är människor lik TV4 människor, det var det som var liksom parallellen. De är i sitt helt i sitt eget liksom upphöjda universum där ingen liksom ifrågasätter dem någonsin. Det här är då far, dotter, fru, de får göra den här filmen ihop. Det kan man tycka vad man vill om. Somliga skulle säga att det kanske är...
Det är väl deras projekt, de har ja, pitchat
absolut.
Det på det sättet.
Så det får folk göra, absolut. Men det, när då The Weeknd slår sig ner med det här och ska höra om det, då kan man ju också ha en ifrågasättande. Men vänta nu, varför försöker ni sälja in det här projektet med att ni har pratat med människor som har varit död sedan 80 år? Man måste kunna vara lite rationell fast man är konstnär, eller?
De kan ju också naturligtvis ha varit mer liksom sneda leenden. Det här kan ju vara... Vet, folk som, just amerikanska intervjuobjekt, nu är de ju inte amerikaner, men ja, i och för sig, dottern måste ju vara i princip helt amerikan. Att de liksom driver med journalisten kanske också. Och sitter och garvar bakom journalisten.
Jag har återigen aldrig träffat Lasse Hallström och Lena Olin, men någonting säger att det här är bara människor som har förblivit oifrågasatta i 40 år och bara blivit liksom haft, jag säger omkring sig, ja men kör på det här mediespåret. Det kommer folk att tycka är jättespännande att Lasse har pratat med Hilma.
Det är ju, det är lite så där ändå att hans allt så här är, att prata om relevans är så svårt naturligtvis, för vad är relevans? Det känns ju, det är väldigt individuellt vad man tycker är relevant såklart. Och för vissa kanske liksom Lasse Hallström gör en Hilma af Klint-film är det modigaste svensk filmindustri någonsin har sjösats. Mm. Så är det, men man har lite känsla. Jag tycker att liksom Lasse Hallström.
Ja, det kan han gärna få heta.
Välkommen in, Lasse Hallström. Ja. Nej, jag skulle bara säga att det är någonting med att jag får för mig att Lasse Hallström är hans motsvarighet inom liksom svensk, du vet, i musik. Mm. Det är ju Mickey D från Motorhead, känns det som. Förstår du?
Att han
har varit en del av en liksom, sån stor kontext. Han har gjort filmat med, du vet, Juliette Binoche och Johnny Depp och så vidare. Mm. Leonardo DiCaprio och Ethan Gilbert Grape. Ja.
Han har gjort mycket, men bra grejer, nu, givetvis.
Jo, men det är därför. Men nu är han ju Mickey D, liksom. Förstår du lite grann vad jag menar?
Mickey D var väl trummis till Motorhead, eller?
Ja, precis. Det är lite samma. Och jag menar, han är jävla trevlig kille. Men han är ju ändå, vet, vi har en tendens att göra honom till en jävla jättestjärna hela tiden.
Mycket det, ja, precis.
Ja, är han inte lite riktigt längre. Och det är heller inte Lasse Hallström.
Jag har inget problem med att människor fortsätter att jobba och
passionerat
sliter ut sig grejer. Men det är någonting med det här att folk med hull och hår sväljer det här vansinniga narrativet med ett medium. Och en död kvinna som har varit död i 80 år som har liksom lagt sin förlovade hand över Lasses kreativitet. Bra, Lasse, jag vill att du gör den här filmen.
Jag bara känner, ibland är väl journalistikens syfte är ju bara att folk ska kunna matas med något där de inte behöver slippa alltså de behöver inte anstränga sig, utan de bara tyck det här.
Ja, men det, jag tycker att
förstår, det är... Jo, men det är samma sak Hilma af Klint, det är också, de har bara matats med något. Det är jätteosunt att alla bara går på Hilma af Klint utan ens att fundera på, gillar jag det här?
Jo, men jag tycker det är osundare att inte ifrågasätta den här medium.
Jag vet inte om det är det.
Ja, men vad fan i helvete. Tro på oss nu, vi har varit kända i 40 år. Tro på oss nu att vi har kontakt med Hilma. Det är vansinnigt att inte ifrågasätta.
Man kan ju verkligen se framför sig. Det är ju en människa som du jobbar som exekutiv producent för det här Tilde de Paulas pir-program som inte utspelar sig på en pir. Nej. Det är ju verkligen, det är en sån människa som jobbar på Tilde. Hon jobbar då på Tilde, säger åt folk att de inte får plats i publiken. Sen går den i en korridor och där spelas liksom parlamentet in. Ser planschen på med Anders Johansson, Ankan. Skrattar som djävulen och jag gillar frukt. Tar en bild på sig själv. Mm. Och sen lägger den på en dag på sociala medier. Där det då sen en dag på jobbet. Sen möter hon upp då sin kompis, eller om det är en kille, spelar ingen roll. Och sen går de då tillsammans ut till vilken jävla holme det nu är. Är det Skeppsholmen kanske? Ja. Där Moderna ligger. Ja. Och så tar de liksom ett litet glas vin in i Modernas då cafeteria. Och så går de och ser då Hilma af Klint. Mm. Och det skulle kunna vara så att den kvällen skulle kunna vara fullbordad då med att Och sen, nu är det nytt ute, går vi och ser Hilma af Klint-filmen, så att säga.
Ja, men sen slutar de upp med sin kollega som är exekutiv producent för filmen Hilma, som då har liksom prånglat ut det här narrativet om att Hilma har lagt sin förlovade hand över den. Skitsamma. Det är ju människor som inte ifrågasätter sig själva speciellt ofta. Jag såg bara tidigare i morse, så att jag kollade på YouTube, algoritmerna tog mig till Best of, där säger någonting också om vad jag har för liksom YouTube-vanor. Mina algoritmer slåss mot barnens algoritmer. Det är en kamp som pågår dygnet runt. Men mina algoritmer tar mig alltid då till Oasis DVD commentary, när Noel Gallagher pratar om gamla videos, och så är det Best of hans dissningar av sina egna videos. Och det är kul, för att i varje video,
det är också naturligtvis stereotypiskt för en man i din ålder.
Så är det givetvis. Men att när han sitter och pratar om sina gamla videos, det enda han påpekar är det som är värdelöst med, och då blir det kul att titta på. Jag tror inte att om Lasse Hallström kollar på gamla filmer, så har han samma distans och humor ifrågasättande.
Du vet fan
på samma sätt tror jag inte att människor som jobbar med pirprogram på TV4 har samma ton heller av, fy fan det här var dåligt, det här var dåligt. Att man ifrågasätter sig själv och har vett att se humorn i det usla i det man har gjort. Jag hoppas att man aldrig förlorar den förmågan själv. Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin, massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljuslinjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den analkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak, som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åt vinningen. Ja, men apropå algoritmer, eller det är egentligen Tages egna algoritmer, min son då, så såg jag och Brian satt och drack häromkvällen innan jag åkte hit, och så satt Tage med paddan och tittade på någonting, och så gick Brian förbi och insåg då att Tage såg bara på klipp när saker och ting liksom krossades med någon slags maskin. Mm. Förstår du vad jag menar? Det har ju varit en grej, det här med att pressa ihop grejer, eller hur? Ja. Och då bara jag så här, min reaktion direkt, vad fan är det han tittar på? Du vet, då känns det att det där måste jag stoppa. Men sen tänkte jag ändå så här, jag förstår honom. Det där tror jag är bra att barn tittar på. Man ska ju alltid förfäras över allting.
Ja, men det är intressant att det är en ryggradsreflex när du ser det där som är någon slags udda innehåll. Så tänker du, man går direkt i känslan, det där kan inte vara bra. Utan att man har en aning om varför det inte skulle kunna vara bra. Varför skulle det vara dåligt? Det finns inget tecken alls på det egentligen.
Nej, men det är precis att så där då kastar han bort sitt liv. Jag skulle säga att man kastar mer bort sitt liv om man, du vet, går på en Hilma af Klint-utställning, så att säga. Det är någonting så här. Att man, ens reaktion alltid måste vara, oj, 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 Tage, skärmtid, nu är den slut för dagen, och så vidare.
Får jag bara, apropå reaktion, säga att det hände något...
Vet du vad, skärmtid skulle kunna vara årets julklapp. Alltså, man köper... Skärmtid. Det skulle kunna vara så här, du köper ett presentkort, du har liksom 2 timmar per dag.
Ja, skärmtid.
Varsågod i skärmtid.
Ja, men den andra saken som hände i parlamentet grej var en sak, den andra saken som hände mig i filmhuset häromdagen var... Du ska då möta upp för första inspelningen. Och det är alltid någonting när man inte har träffats på ett tag. Det är liksom, jag vet att du undrar om jag kommer vilja kramas eller inte.
Ja, det
gör jag nästan alltid. Ja, det gör jag nästan alltid. Men det som händer är att jag sitter i korridoren i filmhuset då, och bläddrar i mina manuspapper. Och så kommer du gående en bit bort och tänker, där kommer Filip. Vad länge sedan jag såg honom, nu kommer han gående. Och det jag då ser också är att du har skaffat en Kangol-keps.
Det är intressant. Det vill säga att
du kommer gående. Samuel L. Jackson populariserade på 90-talet den bakvända, ser lite bakvänd ut, Kangol-keps som han hade, kanske Jackie Brown eller någonting.
Sällan har en känd människa utan att först få betalt lyft ett varumärke som han lyfter detta märke.
Så är
i andra änden till när Breivik satt med Lacoste-tröja i den där geländevagen.
Makabert, men helt sant. Ja, det var något helt annat det. Men då hinner jag tänka i 3-4 svindlande sekunder. Ett, att jaha, vad fan vad jobbigt att han nu har tappat det. Att jag nu måste förhålla mig till den här Kangol-kepsen som han uppenbarligen tycker är en bra idé.
Ja, men du borde ju också gilla det instinktivt.
Ja, nej. Nej, jag kände bara så här, det här, du har aldrig burit hatt. Alltså, jag minns att du hade en liten period av vit basker på 90-talet när du var ihop med Åsa som var stylist. Och det hade jag lite svårt att hantera också. Men det gick väl an, för du var alltid med Åsa då. Jag förstod att Åsa hade påverkat dig till den här vita basken. Det var väl, och det var länge sedan.
Men här kommer
du gående, snart 50 år gammal, med en Kangol-keps på sig. Och jag kände så här, det här, vilka är kommer det här? Du vet, jag hinner tänka så mycket på 3 sekunder. Och jag framförallt tänker, jag måste på något sätt säga något schysst om det här, för jag förstår hur skör han är. Har han börjat bli tunnhårig nu? Vad är han försöker dölja? Hela livet passerade vi innan jag inser, det är ju inte du som kommer gående med den här Kangol-kepsen. Men jag tänker då direkt, en enorm tacksamhet sköljer över mig då. En lavin av glädje. Ja, bra, han kommer att komma in och vara som vanligt. Vad skönt, vi kan kramas utan några problem. Men jag tänker också att jag bannar mig själv för att jag ens trodde att, för den här personen såg ut lite som du, gick lite som du, bar på en väska som du.
Ja, men jag vet, jag hade det kunde ha blivit så här ledsen över att du ens i din vildaste fantasi kunde få ihop det här, så att säga, att jag
nej, men,
kunna,
nej, men det är det jag säger, det var därför de här sekunderna var så svindlande. Var,
ja, men jo, jag menar, men samtidigt blir jag glad att du tänker att jag är så pass fri.
Ja, ja, så ytterst är det här kanske, kommer ni med mig förstår. Jag tyckte det var ett intressant ögonblick när man säger okej, min vän är på väg att bli en annan. Det måste jag förhålla mig till blixtsnabbt nu, på någon sekund måste jag reagera på detta. Och jag menar, så kommer ju livet att se ut. Man går igenom faser och sånt. Det var någonting i det som kände att det här är en föraning om någonting som komma skall.
Men jag tycker att så här, och jag märker att man för ständigt någon slags krig mot någon slags konvention. Problemet är ju när man själv är en del av liksom det strömlinjeformade också, en del av massproduktionerna, samtidigt som jag ofta tycker att det vi gör, så gör man det med sin egen lilla knorr på det.
Och ja, att man märk väl, med tanke på allt det vi har pratat om nu, jag förstår att för väldigt många människor som lyssnar på det tänker så här, men vilka är ni? Ni sitter och dunkar ut frågesport år ut och år in. Jag förstår det.
Ja, men jag förstår också mig själv när jag säger, det är en sån jävla skillnad på oss och det vi just nu har pratat om. Det kan jag ändå stå för. Men samtidigt säger det så här, ja, och det här, då kan man liksom välja. Det är också bra när man fattar vad som är edgy åtminstone. När du och jag fattar att bilden på ankan, jag älskar frukt, att det är liksom så jävla värdelöst. Det betyder ju att vi har liksom
hyfsat
god smak och skärpa. De som lägger ut bilden en vanlig dag på jobbet, ja, allt hopp är ute för dem, människorna. Så är det ju.
Ja, lite så är det.
Ja, men ponera att du hade varit singel. Ponera.
Nej, men vet du vad? Scenario. Så är det. Hade jag sett dig lägga ut en bild på ankan med hashtaggen, eller du vet, captionen, en vanlig dag på jobbet, det hade ju varit värre än om du hade kommit med Kangol-keps.
Oh, men du hade direkt förstått att jag hade skämtat.
Ja, jag hoppas att jag hade förstått
det. Ja, men vad fan. Ja. Jag är ganska hyfsad radikal ändå. Jo, men jag vill säga bara så här. Låt oss säga att du hade varit singel. Mm. Och då gått på en dejt. Mm. Och du då hade fått den här bilden skickad till dig, ja, liksom dagen efter. Ni har haft en ganska trevlig dejt. Och så får du den skickad till dig. Mm. En vanlig dag på jobbet.
Ja, det hade inte varit kul alltså.
Jag tror ändå så här. Du hade kanske träffat henne en gång till om det hade haft kul. Men det hade ändå alltid legat kvar där.
Ja, det hade alltid legat kvar där.
Det här går
inte. Vad händer om mina döttrar som kommer på inspelning ibland, om de skulle göra det plötsligt? Kan man förlåta något sånt för en 15-årig tjej?
Nej, men vet du vad? Nej, men förlåt en själv. Du kan ju inte skälla ut en människa som gör så där som du då i teorin skulle ha dejtat. Men man kan ju skälla ut sina barn ändå.
Ja, men man kan väl snarare...
Ja,
nej, jag tror så här. Snarare... Nej, man kan inte riktigt gå dit. Det är som scenen i liksom The Shining där den här betjänten förklarar för Jack Nicholson att han yxmördat sin familj genom att säga I corrected them. Det är att jag skulle correct...
Nej, men, men man tror väl ändå på indoktrinering. Alltså, jo.
Jag tror att man mer på kammaren hade suttit och tänkt att man får ge upp hoppet om sina...
Ja, men vet du vad? Det blev inte bättre än så här.
Nej,
skulle man kunna tänka. Nej.
Man kan inte bli för pekpinnig i sin...
Men jag tror att ens liksom föräldraskap, Jag hade tänkt så här mycket på det här så ofta, men den kommer innebära jättemånga liknande sådana situationer. Jag tror det, för vad fan, det är bara att se på ens barn hur mycket de hatar en själv och skäms över en själv. För det är också det där, då ska väl fan vi få skämmas över våra barn också. Det är liksom stigmatiserat någonstans. Barn får skratta och skämmas i sina föräldrar.
Uppmuntras till och med att göra detta. Det är kul att de gör det.
Gud vad roligt, första, de vill inte kramas på dagis. Nej, absolut. Men om du kör den grejen ska du veta att jag...
Då får du fan, då är det öga för öga, tand för tand här.
Ja men liksom lite så här, men visst, men det är klart det är nattsvart. Om ens barn skulle lägga upp en dag på jobbet framför den där posten.
Ja, men det är så här, dagens sanning...
Det är så här, kan man adoptera bort ett barn av den anledningen?
Men dagens sanning är verkligen att avstigmatisera det här med att skämmas för sina barn. Det är, känns som en viktig insikt att ta med sig.
Ja, för jag, alltså, det är också helt omöjligt, tanken på att man ska kunna gå runt ett helt liv och alltid känna att mina barn är bra ändå. Alltså det är det. Nej men det är ju.
Men vet du vad? Tror man det, då blir man ju som en TV.
Det, vet du vad, det du sa där, det är min, att Ilse exempelvis skulle lägga ut en dag på jobbet, det är min absoluta mardröm när jag tänker på det.
Ja, men jag förstår det.
Då har jag misslyckats totalt.
Ja, med allt du har föresatt.
Men det har man ju. Ja. Och andra sidan, just det, hon är lite för ung fortfarande, så du kommer ju förmodligen drabbas av den första stora besvikelsen. Den kan ju verkligen lura runt hörnet.
Ja, verkligen. Ja, men det är liksom...
Det är bra att man liksom tar upp det där, för det är klart. Det är omöjligt att ens barn, förmodligen kommer de ju... Det är många, många sådana situationer. Jag tänker just på när ens barn tänker... Vet, jag kan tänka mig att dina barn skulle kunna skämmas över när du dansar. Vad fan som helst, eller hur? Det är också okej för... Ja, men det måste också vara okej för föräldrar att skämmas över när deras barn dansar.
Ja, men jag gick på bio för 2 veckor sedan. Gick jag med min yngsta dotter som är 13. Juni, vi gick på då Harry Styles-film som hon kallade för. Det vill säga Olivia Wilde's Don't Worry Darling, som har blivit ganska hypad. Det var mycket bråk på inspelningar. Jära.
Hatar de här, måste jag säga, yngre tjejerna? Hatar de Olivia Wilde?
Ja, men det var intressant. För det, jag var då 6 på Sergel, den stora salongen. Den största första visningen av den här filmen i Sverige. Det var ingen galapremiär så, men det var den första liksom, stora visningen gick och köpa biljett till. Det var då 800 15-16-åriga tjejer och Joni och jag, plus en annan kvinna som är lite äldre, i hela salongen.
Det är intressant också, han skulle bara bli tillsammans med en tjej som är över 40. Det säger ju alla. I alla andra tjejerna är chanslösa på Harry Styles.
Ja, men säkerligen. Ja, men det är väl också olämpligt för honom att bli ihop med en 15-åring. Det är ju orealistiskt, men man kan ju drömma.
Men han har tydligen alltid föredragit kvinnor som är minst liksom 15-20.
Ja, men okej, jag fattar. Men det är ju då första gången Harry Styles dyker upp på duken, då skriks det alltså rakt ut. 800 tjejer skriker rakt ut i 20 sekunder. Den här kvinnan som är i publiken som vill se filmen skriker: "Nu får ni vara tysta!" Och då skriker tjejerna ännu mer, så det,
jag förstår kvinnan.
Det pågår ett krig in i salongen. Och jag tycker det här är ändå väldigt kul.
Jo, men hur, förstår kvinnan, varför ska det plötsligt på en Harry Styles visning då ska det vara okej att skrika, men alla andra jävla filmer, det blir irriterad. Stackars kvinna.
Ja, kanske. Men jag ska ändå säga att jag tyckte filmen var ganska medioker. Men den där upplevelsen av att all den här energin som fanns där inne gjorde att det blev något helt annat av den där filmen, som jag tyckte var väldigt kul. Framförallt eftersom den här kvinnan fortsatte protestera: "Nu får ni ge er!" Och då skrek de henne.
Ja, men jag förstår
det. Det var liksom kul. Det var kul fram till att Harry Styles gick ner.
Det var coolt om du som farsa gick upp och skrikit till barnen: "Jag förstår henne, vad i helvete."
Ja, men det jag skulle, så bara när vi gick in i salongen så skämdes min dotter för mig, för jag var typ den enda mannen där inne. Så jag menar, de har ju mandat att skämmas, fast man inte gör, jag behöver inte ens dansa, jag behöver inte ens dadjoka, jag bara finns.
Varför dumpar du inte bara av? Vill hon verkligen gå? Vill hon?
Jag vet faktiskt
inte. Är det du som har tjatat in dig?
Ja, men jag var lite nyfiken på den här liksom upplevelsen. Och det,
ja,
var...
för det känns ju otroligt. Var fan ska hon med dig att göra det?
Nej, jag vet inte. Nej, hon tyckte att det var värdelöst att jag ens var med, och då betalade jag ändå för biljetterna. Så jag tyckte hon betedde sig lite otacksamt. Men det var också väldigt kul. Det var det mest unika biobesöket jag någonsin har varit med om, för den här Harry Styles till och med dök upp i sluttexterna efter när filmen var slut. Då skreks det oavbrutet i 20 sekunder till. Så det var väldigt speciellt. Men det var också inte kul när Harry Styles gick ner på sin flickvän Florence Pugh i filmen i kanske 2 minuter, och man sitter bredvid sin dotter som bara vill dö av att hon upplever det här bredvid mig.
Jag vet inte, vad du än vill ändå, så det är inte så långt borta tyvärr. Det är ju så, det är bara hacka i sig. Vad fan ska man göra åt?
Jag har alltid trott att det var genant när man var barn och se sexscener på film med sina föräldrar. Det är ännu värre att se det med sina barn.
Återigen, min farsa tog med mig när jag var liksom, jag hade ett fyllt 10 på liksom fula skit och elaka. Jag satt bredvid honom och tittade på Rövknull när liksom jag var lika gammal som min dotter.
Ja, jag förstår det. Du har inte tagit någon skada av det.
Jag tycker du.
Nej, jag tycker inte du har tagit skada av det.
Nej, det är det jag menar. Nej. Det är vad det är. Det är, liksom, ja, det är verkligen vad det är.
Jag tycker, men det är sant. Det här med att barn får skämmas hur mycket de vill för oss tycker jag är liksom, det är faktiskt en orättvisa. Vi måste komma till
rätta med. Ja, men också jag känner så här, det är mycket värre för mig ändå att liksom... Jag vet inte, det skulle ju, du vet, när det handlar om sex och sånt där, det är inte jobbigt. Det som skulle vara jobbigt är om Ilse la ut en bild eller taget där det står en dag på jobbet och sen liksom, eller du vet, en bild på när hon står med Per Lernström i peruk. Ja, vad fan. Det är klart att jag någonstans känner varför skaffade jag barn för då. Ja, men det är väl klart.
Om de bara är till besvikelse. De bara gör en besvikelse.
De vill ju fostra freaks som liksom...
Sen barnen ska ju vara coolare än vad man själv är. Det är ju det de är till för. De är den nya generationen. De måste vara mer medvetna än vad man själv är. Annars har de inget existens.
Ja, men jag vet, nej, men ibland kan jag också känna nästan så här. Jag var absolut inte independent. Men jag skulle vilja påstå att jag hade lite mer egen identitet och smak vad det gäller så här musik och sånt än det tendenser jag nu ser hos mina barn. Och det tror jag samma sak med dig. Jag hade ta mig fan ingen Harry Styles som jag bara så här köpte med hull och hår. Det stod jag utanför. Det gjorde du också.
Att du lyssnar väl på Alphaville när de var populära. Du lyssnar väl på Europe.
Ja, men det går inte att jämföra med detta jävla idoliserande.
Nej, nu, nej. Nej, men vad fan. Nu vet du inte vad du snackar om. Du satte väl också upp planscher på väggarna hemma när jävla fotbollsspelare.
Ja, inte fan satte jag upp planscher med Alphaville, tro mig.
Nej, men vad satte du upp planscher på då?
Två autografer på väggen. En från Stellan Sundahl i helt apropå. Där det stod till Filip. Från Stellan Sundahl. Och så stod det Olle säger att du är en kanonkille. Okay. Från då Olle Kalmar, pappas kompis. Ja. Den andra signerade bilden var på Lars Werner. Som jag hade fått, som jag hade fått av
gamla kommunistledare.
Ja, precis. För att pappas kusin Bo Hammar, ja, var ju partisekreterare. Ja. Så han hade fixat den. Så hade jag, och sen på senare dag fick jag även Olof Palmes då också, satt också på väggen via.
Det är inte lika kul,
släkt.
Det är mycket roligare med Stellan Sundahl och Lars Werner. Det låter det jävliga.
Ja, men jag menar, alltså, jag vill verka. Ja, men det är det jag menar, ja. Du måste tro mig lite, ja. Här ska du veta, det är, jag hade inte varit en Harry Styles kille. Det tror jag inte.
Nej.
Om jag ska väl.
Nej, jag förstår.
Nej. Men det där är verkligen, vi landar i någonting här som är. Tillsammans pratar vi oss fram till någonting. Men det här, att det är så jävla gulligt när barn skäms över sina föräldrar. Jag menar, herregud, Joni är ju stor nu, om vi ska vara helt ärliga. Hon borde ju kunna ta om du skäms lite för henne. Alltså, förstår jag, det är ju illstaget för små fortfarande, men i hennes fall, nej, jag tycker det är lite fritt fram.
Nej, men så är det. Ja, det får bli en uppsträckning i höst här, känner jag.
Du kommer hem och i trappan har sett hur Joni har lagt ut en bild med henne och Per Lernström i peruk. Ja. En vanlig dag på jobbet.
Inte riktigt titta på henne. Vad är det, pappa? Vad är det som har hänt? Nej, det är inget. Det är inget.
Vi får ta det sen. Vet, som det låter man ska ge slut med någon. Vi tar det sen. Jag skäms över det.
Fy fan, jag mår för dåligt nu. Jag tänker på det, fruktansvärt. Men det är bara en tankelek. Det är sånt vi ägnar oss åt under stunden. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker så mycket om att höra från er. Det är den mest briljanta korrespondensen. Sen Hilma af Klint kommunicerade med Lasse Hallström via ett medium och la sin förlovande hand över det här filmprojektet. Älskade ni. Tack för att ni är med oss. Vi hörs igen om en vecka. Puss!
Hej då!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally. Loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.